With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Hoppas att ni har en helt fantastisk dag. När jag spelar in det här introt så är det tisdag 28 maj och det betyder att för precis nästan på minuten 4 år sedan så kom Leia och Mattis till världen. Så jag har varit mamma i 4 år nu, vilket är helt galet. Och tänk att för 4 år sedan så började resan fram till den här podden. Det är häftigt. Och något mer som är häftigt är ju att vi är en hel del människor här med barn i olika åldrar. En del har inte ens barn som lyssnar på det här. Och det gör mig så himla glad när ni hör av er till mig och berättar att ni lyssnar på podden. Eller när ni tar er tid att recensera podden eller dela podden till era nära och kära. För det betyder ju faktiskt att det blir fler och fler som hittar hit och som slipper känna sig så himla ensamma. Och ett ställe där man verkligen kan få diskutera och vara med är ju på Norrlandspärnans Facebook-sida. Och där kör jag faktiskt just nu en tävling, för det var så att jag hade lite goodiebags kvar efter barnvagnsmarschen som jag var med på. Så vill ni ha en chans att få en liten härlig goodiebags, det är perfekt litet. Den här goodiebagsen har flera av dem som jag har haft samarbete med i podden varit med och bidragit till. Det är bland annat vitaminer från Monkids, det är en proteinpudding från NGI, det är kondomer från RFSU, det behövs för det sommar va hörni? Och mycket, mycket, mycket mer. Så gå in, läs hur man gör det. Det är superenkelt och lycka till! Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan har jag med mig Emily Ahmad. Och jag som är tvillingmamma har ju väldigt ofta fått frågan det. Men gud, hur klarar du av det? Och äntligen ska jag få ställa den här frågan till någon annan. För att det är nämligen så att Emily är trillingmamma. Alltså det är så häftigt så jag håller på att smälla av fortfarande. Vi kommer att prata om så otroligt mycket olika saker. Bland annat om abort, för det var så att hon tänkte göra abort när hon fick reda på att hon väntade tvillingar. Och sen kom det till besked lite senare att hon väntade trillingar. Vi pratar om graviditeten, vi pratar om hur en trillingförlossning går till och hur de mådde efteråt. Hur Emelies livmoder inte orkade dra ihop sig så hon fick akut opereras. Och sen komma hem med 3 små. Hur får man livet att gå ihop? Ja, det är ett riktigt, riktigt, riktigt bra avsnitt. Så vi sätter igång avsnitt 45 av Norrlandspäron med Emily. Hej Emily.
Hej.
Välkommen till Norrlandspäron.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra, men jag är trött. Det brukar vara mitt standardsvar.
Ja, vilket kanske inte är så konstigt.
Nej.
Alla kommer att förstå snart varför.
Precis.
Hur har morgonen varit hemma?
Den har varit tidig, men ganska lugn ändå har den varit. Fått iväg en av barnen på förskola och sen hängt med resten.
Kan du berätta vilka du har hemma i familjen?
Ja, jag har en make, Sishan. Sen har jag en son som är 4 år, Sahir. Och sen har jag Zain som är 9 månader, Samir som är 9 månader och Elisa som är 9 månader.
Så det är... Du är alltså 3 stycken 9 månader hemma?
Ja.
Det är så häftigt. Du och din man, du kommer härifrån Östersund?
Ja.
Men han kommer från?
Falkenberg, ursprungligen.
Och ni har mestadels bott i Stockholm?
Ja, vi träffades i Stockholm. gjorde vi.
Men det... nu är ni hemma, en snabbis i alla fall.
Ja, vi är hemma för att jag ska plugga och göra klart lite studier och sådär. Så att vi tänkte att, ja men, då gör vi det lite snabbt. Och jag tänkte att, ja men, man måste göra någonting vettigt under föräldraledigheten. Så då kan jag lika gärna plugga samtidigt.
För du har bara tre barn hemma.
Eller jag har bara tre barn att ta hand om hemma, ja.
Men vad skulle du säga är det bästa med att komma hem till Norrland?
Alltså det är väl en riktig vinter skulle jag säga.
Ja.
Eller det är mera riktig vinter. Här har det ju snöat och här ligger snön kvar längre. Men det var lite jobbigt när man hörde om att men nu är gräset grönt i Stockholm.
Mm.
När det var så som värst vinter här liksom, i princip.
Hur har det varit att vara mamma till Zahir?
Det har varit fantastiskt kul. Han är en så otroligt smart pojke och man upplever ju allting för första gången med honom. Och han är en liten kille som frågar saker hela tiden, vill veta, nyfiken, otroligt aktiv, älskar att vara ute.
Graviditeten och förlossning och sånt, men han, var allt sånt bra och normalt?
Ja, jag hade en nästan till perfekt graviditet med Zahir. Mm. Jag jobbade 3 veckor fram till förlossning och jag hade nog kunnat jobba upp till förlossningsdatum också. Men jag tog ledigt bara för att det borde man ju göra.
Ja.
Jag mådde nog illa kanske en vecka med honom och sen så mådde jag oförskämt bra faktiskt.
Sen blev det dags att skaffa syskon. Hade ni pratat om syskon?
Nej, det hade vi inte.
Ni hade inte det?
Eller vi var överens om att vi ville ha barn, vi ville ha flera barn. Men det var inte tänkt att vi skulle bli gravida. När vi vart det.
Hur började du misstänka att du var gravid?
Ja, jäklar, ja, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att min svägerska vart gravid. Och hon började prata om symptom och så började jag känna på min egen kropp. Och så bara, men vänta, jag borde nog kanske ta graviditetstest. Och så var jag ju gravid.
Nej men gud, vad roligt!
Yes.
Men eftersom det inte var planerat, hur reagerade du?
Fan. jag vill inte vara gravid alls. Så att för mig var det var ganska jobbigt helt ärligt att bara, ha okej. Okay. Ska jag behöva göra valet att antingen ta abort eller faktiskt vara gravid ändå? Så för mig var det bara så här skit också. Jag hade precis börjat ett nytt jobb. Vi hade det jättebra i våran lilla familj. Zahir började på ny förskola. Allt flöt liksom på. I en härlig takt och jag älskade mitt jobb och vad jag gjorde där. Så att det kom väldigt olägligt för mig för jag kände bara, nej men det här har jag inte tid med eller det här vill jag inte göra just nu.
Hur reagerade din man?
Han var glad. Han var jätteglad. Vi vill båda ha en stor familj men jag har alltid tänkt att men det planerar man. Men han var glad.
Var det jobbigt att han var glad och du tyckte det var jobbigt?
Ja, men det tyckte jag. Jag tänkte, fasken, kan du inte tycka som jag tycker? Men jag förstår honom, det gör jag, verkligen. Han är väldigt barnkär och otroligt bra med barn, så att han var väldigt glad.
Men hur gick diskussionerna hemma då, kring om ni skulle behålla det eller inte?
Han sa ju förstås att, nej men jag tycker att vi behåller. Och jag sa att jag vill inte, men jag behöver fundera på det. Och Det var ganska jobbigt tid egentligen att liksom behöva diskutera det. För det trodde vi inte att vi skulle behöva göra. Just för att som sagt, jag tänkte att men nästa syskon planerar vi. Så precis som vi hade gjort med Zahir. Att vi allt ska liksom gå som jag har tänkt mig.
Ni bestämde er för att göra abort i slut. Visst var det så?
Ja, jag bestämde mig för att nej, jag vill inte. Så jag bestämde att jag gjorde abort. Och det var skitjobbigt. Jag har alltid varit så här, nej men behöver jag göra abort så kommer det inte vara något problem. För att det är ju bara att göra det. Fast det är inte det när man står och ska fatta det beslutet själv överhuvudtaget. Det är helt sanslöst.
Ja.
Så att jag hade bagatelliserat det väldigt mycket. Nej, det är bara lite, det finns inte. Det är som att ta en huvudvärkstablett ungefär. Så att nej, verkligen inte.
När ni tog beslutet att göra aborten, kändes det skönt när du hade liksom, när ni inte behövde diskutera mer utan hade tagit beslutet? Var det en skön känsla eller var det fortfarande jobbigt att vänta på den här?
Det var väl mer att jag hade fattat beslutet och Zishan, han backade mig det, även fast han inte ville det. Och han sa det, jag vill inte det här men det är din kropp och jag står bakom dig jag stöttar dig i ditt beslut liksom.
Kan du berätta om när ni skulle ta bort kliniken?
Ja, vi kom dit. Jag var väl i kylan själv för att klara av att göra det. Jag hade verkligen stängt av alla känslor överhuvudtaget. Jag är väldigt känslomässig annars, vanligtvis.
Mm.
Gråter lätt för typ ingenting. Ja, men alla känslor utanpå så här. Speciellt sen jag fick barn. Vi kom dit och jag fick sätta mig i stolen. Och de gör ett ultraljud. Ett vaginalt ultraljud. Och
gör de alltid det när man gör
bort? De gjorde det här,
ja.
Där vi var. Antal att de gör det för att de behöver liksom kolla hur det ser ut inuti. Mm. Liksom och sådär. Och de behöver ha alla fakta liksom, istället för innan man bara kanske tar en tablett eller liksom vad man planerar att göra. Sådär. Mm. Och för att se hur långt gången man är. Men hon var ganska barsk liksom, rakt på sak. Det var inga krumelurer liksom. Hon bara, ja nej. För jag sa, ja nej men jag tänker att mätaren är ganska liten. Hon bara, ja nej men det är 7 veckor, den är ganska stor. Så där var ju redan då liksom. Jaha, tack så mycket. Ja, det var inte så lätt att höra det. Och sen efter att hon var klar med ultraljudet så sa hon att ja, det är ju 2. Det var, slog hon med det ansiktet liksom. Uh-huh. Det är 2 stycken. Och jag sa, va? Det var en chock. Det var en riktig chock. För det hade jag aldrig tänkt tanken på överhuvudtaget.
Nej, du hade inte det.
Nej. Så då grät jag. Och då var det så här. Men det är ju faktiskt som en hel bebis. Jag hade tänkt mig att det var ingenting. Det går. Det klarar jag av att göra. Men 2, det fanns inte en chans i världen att jag skulle klara av att göra abort på 2. Få foster. Så att då sa jag till Sishan att då går vi härifrån. Och han bara, va? Ja, nej men vi går. Och så sa han att, ja men, ska vi inte boka in ett möte i alla fall ifall du ångrar? Och jag sa, nej, jag vet vad vi ska göra nu. Nu går vi hem och så har vi de här bebisarna liksom. Nu är det så här.
Men du kände det på en gång där?
Ja, att nu... alltså, jag ville fortfarande inte vara gravid.
Nej.
Men jag ville fortfarande inte gå igenom en graviditet som jag inte hade valt själv. Men jag kände så okej, jag måste ta det här ansvaret om jag har de här känslorna av att jag inte klarar av att göra det. Så att det var lite mer så. Jag fattade beslutet. Helt galet, men...
Så då gick ni hem och visste att ni väntade tvillingar?
Ja, vi gick och käkade och så ringde vi våra föräldrar. För att vi tänkte att det här behöver vi ju dela med folk. Sishan har redan, hans systrar är enäggstvillingar. Så att hans föräldrar var jätteglada och tyckte det var väldigt roligt. Och min mamma, hon fick ju världens chock. Verkligen.
Visste de om att ni var gravid? Eller fick de reda på det samtidigt?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tror det. Men vi hade inte pratat så mycket om abort så här.
När du liksom landade i tanken att ja, men nu ska vi ha 2 barn och bestämde dig för att behålla det.
Ja.
Kunde du börja känna dig glad åt att ni skulle få 2 barn?
Nej.
Nej.
Jag var länge, även när vi fick besked om annat också, så var jag länge väldigt bitter. Sur och bitter. Och jag vet inte var det kom ifrån, om det var jag, att jag var arg på mig själv för att jag inte klarade av att fatta det beslutet. Kanske att jag var arg på Sishan för att han hade utsatt mig för det här, även om jag hade varit med på.
Mm.
Liksom, ja, alla vet ju hur det går till.
Man är 2.
Eller hur? Så ja, nej, jag var sur och bitter.
Kunde du fortsätta att vara en bra mamma till Said?
Ja, alltså jag försökte vara bra mamma. Jag försökte fokusera på honom. Mm. Men jag hade mycket tankar om, gud, hur kommer det för honom som syskon? Hur kommer det funka för honom med att, liksom, jag menar, att ta emot dem? Och ja, all tid som jag kommer förlora för honom för att jag ska liksom fokusera på någon annan.
Hade ni berättat för henne att någon skulle bli storebror?
Ja, alltså när min mage började växa försökte vi förklara. Men det var ju otroligt abstrakt. Han hängde inte alls med. Men ju större magen blev, alltså, desto, han hann ju fylla... När jag vart gravid så fyllde han 3. Och så när jag föddes så var han ju 3,5. Så att det vart liksom... Han hängde med lite bättre med tiden.
Hur mådde du?
Jag mådde skit.
Inte som första graviditeten?
Alltså, nej, det var inte bra. Alls. Inte nej. Alls. Och det är ju också det att det förklaras ganska mycket av att det faktiskt visade sig vara 3 sen. Att jag mådde fruktansvärt illa. i flera veckor. Helt sanslöst. Vanligtvis att jag nästan inga kolhydrater alls. Nu klarade det var det enda jag klarade av att äta. Så jag bara med mig, jag behöver rostat bröd med sylt. Jag behöver det här. Och allt var bara kolhydrater. Och det var helt fruktansvärt. Men det var det jag klarade av att äta.
Och magen växte.
Och magen växte.
Dags för ultraljud.
Ja, det vart dags för ultraljud nummer två i det här fallet. Eller ja, vi gick faktiskt på ultraljudet i tanken om att det här var ju två liksom. Och vi kommer dit och jag lägger mig på sängen och hon börjar liksom titta i magen. Och så svepar hon över magen så där och så bara, vänta, det här ser ju annorlunda ut. Jag bara, jag hann tänka tanken, jag hann faktiskt säga det rakt, det är ju tre. Och hon bara, ja men vänta för att titta. Och så bara, ja det är tre. Och så fortsätter hon. Och min mamma, vad gör du? Jag tittar efter en till. Och han bara, nej, men stopp nu. Hon bara, nej men det är vanligt liksom. Man måste göra det. Hittar man två så måste man kolla efter tre. Hittar man tre måste man kolla efter fyra och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, oh, herregud. Hoppas hon inte hittar en fjärde då säger jag upp mig liksom. Ja. Det vill ändå vara med längre.
Var det en chock igen då? Att det var tre?
Alltså inte lika mycket tyckte jag egentligen. Det var mest att jag tänkte, ja men vi kör väl en till då. Ja. Vi ska ha två. Vad skillnad kan det vara med tre? Men vi kör en till. Min man var nog mer i chock. Och han började liksom, han började med där så här, planera. Ja, men vi måste flytta, vi måste byta bil, vi måste ha kläder för allihopa. Vi måste, ja men, jag bara, ni är 100 nappflaskor och liksom, ja.
Men jag har hört det att ofta män, när de får sådana här besked,
ja.
att de hoppar till det praktiska. Medan kvinnor stannar kvar i det liksom emotionella och så här, kommer jag räcka till och kommer jag...
Ja, jo men eller hur? Och jag sa till dem, men du, skit i bilen, den är inte så viktig just nu. De är inte så här än. Men ja, det var det han tänkte liksom, och planerade bil.
Hur var det när ni gick ut från det där rummet, när ni visste att nu var det tre?
Alltså det var ju tumult i hjärnan. Det var faktiskt, även om det inte var så chockartat, så var det liksom bara tre, var i hela... Är det ens möjligt? Tre stycken, hur fasigen, vad hände? Vad gjorde vi? Liksom? Så jag, ja, kanske frågade honom något, vad hade du käkat? Liksom? Nej, men så vi gjorde ju samma sak som när vi fick veta att det var tvillingar. Vi gick och satt oss och åt mat. Mat är bra för chock har jag förstått. och vi ringde våra föräldrar. Och mamma bara, men va? Hur är det möjligt? Och Sishans mamma, ja men hon var också så här, va? Vad håller ni på med?
Man kommer komma ut innan det är slut.
Ja, eller hur? Och det var ungefär samma sak när jag berättade om det på jobbet. För då var det också så här tvillingar och alla bara, ja men vad roligt och wow och häftigt och så där. Och sen så bara, nej men det är ju trillingar och bara, va? Nej men skärp dig nu liksom.
Ja.
Sluta. Så det var liksom chock på chock hela tiden.
När du fick reda på att nu hade du tre barn i magen, hur funkar det på MVC och liksom hela förloppet innan förlossningen? Blir det tätare kontroller och blir man sjukskriven? Eller det antar jag att man kanske blir.
Ja.
Vad fick du höra? Vad var du förberedd på att det skulle hända?
Alltså de sa ju till oss att nu när vi visste att det var trillingar så skulle det bli mycket tätare kontroller från och med vecka 22-24 tror jag. Så skulle jag gå... Om det var varannan vecka kanske. Eller om det var typ var tredje. Sådär. Men det de sa var ju att de skulle ta kontakt med oss. Vilket inte hände. Så vi fick höra av oss till dem om att hallå. Vi har inte liksom fått någon tid för första träff. Liksom. Men vi började på Prima Liv på Danderyd. Som tyvärr inte finns kvar. Och vi fick chefsbarnmorskan. För det finns tydligen inga manualer för trillingar. Trillingfödslar eller trillinggraviditeter, utan de får gå på tvillinggraviditeter. Hur man vanligtvis följer upp och tittar på och mäter och grejer.
Aha.
Så att vi gick där regelbundet på kontroller och sen efter ett tag så fick vi komma upp till specialistmödravården. Så då gick vi faktiskt på mödravården och specialistmödravården. Så i kanske 2-3 veckor när vi sa från att nu, det här funkar inte. Det blir för många kontroller liksom. Så det gick vi bara på specialistmödravården från och med vecka, om det var, ja men jag tror det var från och med vecka 24, 25 någonstans där. Och då var det först, ja var tredje vecka och sen så från vecka vecka 26 tror jag. Ja, det är lite mellan 26 och 28 tror jag, så var det varannan vecka. Och sen ju närmare förlossningsdatum så var det ju varje vecka.
Hur var det för när jag väntade tvillingarna?
Mm.
Det var ju svårt att hitta information om tvillingar.
Mm.
Alltså jag kommer ihåg den enda bok vi fick tag på var en sån här pappersbok på kanske 50 sidor. Alltså det var så jättelite.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det är ännu svårare när man har tre barn.
Mm.
Hur mycket information fanns det där ute som ni kunde läsa och förstå vad ni skulle ge er in i?
Mm. Nästan ingenting alls. Alltså just faktamässigt finns det verkligen väldigt, väldigt lite. Har man tur så hittar man bloggar från föräldrar som har trillingar. Eller Instagram-konton som man kan följa. Idag tror jag att det är lite lättare att faktiskt hitta mer information. Vår räddning var ju faktiskt en Facebookgrupp som heter Trillingföräldrar. Som är för bara för trillingföräldrar. Och där är det faktiskt trillingföräldrar från alla de som har med vuxna trillingar till som de som ska ha. Det var liksom räddningen.
Man kan få lite råd och stöd av de som har gått igenom det också.
Ja, men att kunna ha någon fråga. Bara en sån här grej som att okej, vad ska jag vagn?
Ja, hur gick vagnletandet?
Ja, det var lite så här, ska vi ha tre eller en vagn? Finns det så att vi kan ha en vagn? Jag vet inte. Det slutade med att vi köpte en trillingvagn som kan bli en tvillingvagn. Och man kan ha en enling också.
Ah.
Så den är lite så här transformer som kan göra
häftigt
allt. Ja, den är ju en byggsats liksom. Den tar ju hur mycket så plats som helst. Men den är väldigt bra. Den dock är lite ranglig när den är som en trillingvagn. Sådär. Så när vi har bott här uppe så har vi inte använt den i trillingformat riktigt. För att den är för bred liksom.
Förutom vagnen, vad gjorde ni mer för praktiskt för att förbereda inför att trillingarna skulle komma?
Vi bytte bil. Vi åkte till Lekmer. Vi bodde i Stockholm då under den här tiden. Så vi åkte dit och kollade på babyskydd och barnskydd. Min man lyckades luska reda på att man kan hyra babyskydd. Så vi började med att hyra våra babyskydd. Och sen efter 9 månader så skickar de barnstol. Alltså en bakåtvänd barnstol.
Är det If som gör det?
Ja, jag tror att det är via If.
Ja.
Sådär. Så vi testade ut, för vi visste vilka modeller vi skulle ha. Så vi testade ut om den här bilen vi hade köpt. Om de funkar i den liksom. Eller liksom hur vi skulle tänka.
Var du nervös över att du inte skulle vara tillräcklig för 4 barn?
Alltså, alltså den tanken fanns nog alltid att, men hur ska jag göra det liksom? Men det går egentligen inte att föreställa sig hur det är att vara själv med 3 spädbarn. Jag tror närmast man kommer är väl att kanske vara själv med 2 spädbarn. Mm. Jag var nog mer orolig hur jag skulle räcka till som mamma för Sahir. Hur han skulle ta och få syskon och djälja. Men jag kände att jag sviken honom. Som hade liksom inte hade planerat det här. Eller som inte hade varit tillräckligt försiktig. Eller som inte klarade av att liksom fatta beslut om att vi planerar det. Och då kan vi göra det bättre för honom och sådär. Så att det var lite det jag tänkte. Sen kom det andra. I andra hand liksom.
Ja. Ja, men att gå från ensam barn till att få 3 syskon på en gång.
Ja, det är helt sanslöst. Han är så cool som faktiskt fixar det.
Hur nervös var du inför förlossningen?
Inte så jättemycket. Jag hade ju genomgått en vanlig förlossning. Men det var ju kejsarsnitt liksom som gällde.
Ja, det är det som gäller när det är 3.
Ja, och det medicinskt så förklarar de det som att det är det säkraste. För att när man förlöser så kan de ju hålla koll på barnet som är i magen. Liksom, om det är tvillingar som man föder.
Ja.
Då kan de hålla koll på barnet som är i magen. Men när det är 3 så kan de inte riktigt veta vems hjärtrytm som är vem. Så hålla koll på dem och sådär. Utan det blir mest fokus på den som är på väg ut och så. Så att det är säkrast och det tar kortast tid också. Och sen är det inte så att de behöver inte ha ett läkarteam på standby liksom.
Kändes det bra för dig att göra kejsarsnitt?
Faktiskt. Gjorde det. Det var lite så här, ja men det här är ny erfarenhet. Det här behöver jag göra också. Men det var ganska skönt faktiskt att bara ha det gjort på liksom en halvtimme.
Lite kontrollerat.
Ja, men jag behövde liksom inte genomgå hur mycket smärta som helst innan. Och det var inget långt förlopp och liksom på det sättet. Det var så jag tänkte att men det här blir bra. Liksom. Ja. Det går över.
Så här. Fick ni ett datum?
Ja, vi fick ett datum. Alltså man fick ett datum så här kanske en vecka innan va? Eller några dagar innan. ska du inställa det där. Det var inte så att ja, men vi sätter det datum då, utan i början så fick vi ett preliminär vecka att vi skulle gå, målet var att vi skulle gå till 35 plus 4, mm. vilket vi gjorde. Och då beräknade de, okej, men då är det då och då, ungefär de datumen. Så att vi fick ju ett datum lite efter det när de tittade på, men hur ligger datumen den veckan? Så det var inget spikat liksom. Mer det här, ja, men här är målveckan. Tar du till 35 plus 4 så är du liksom på rätt sida om prematursträcket så att säga.
Vilken vecka kom de in?
De kom 35 plus 4.
Ja, det blev så.
Ja.
Men var ni beredd på, för de är ju ändå 35 plus 4, då är de ju ändå lite tidiga.
Mm.
Och plus att de var tre i magen, så jag kan tänka mig att de är lite mindre också.
Mm.
Fick ni liksom information om vad som kunde hända, skulle hända?
Inte med bebisarna. Där hade det varit täta kontroller av hur de växte. Man tittade på vilken vikt de hade. Alltså alla mätningar, försökte mäta, men också huvud och ryggrad och hela baletten liksom. För att se om de växte, hur de växte och vem som var störst och sådär. Men det var ju, läkarna sa ju det, vi fick någon sån här specialistläkare på ultraljud och han sa ju det är så svårt när de blir större att liksom ta ett ultraljud på trillingar för det är armar och ben överallt.
Var du stor? Kände du dig stor?
Jag känner mig inte stor, men på bilder efteråt har jag tittat och bara, herregud, jag är gigantisk. Det var helt otroligt att jag kunde ta mig runt. Och det var ju också den här sommaren som var så fruktansvärt varm. Det var helt olidligt att gå runt och vara så gravid den sommaren. Men ja, vecka 20 så åkte vi till Berlin. Och när jag var i vecka 20 åkte vi till Berlin. Och jag kommer ihåg det, en reseledare där frågade, men hur många månader är du? Ja, nej, men jag har 20 veckor. Really? Och det var då jag insåg att liksom, okay, men jag ser inte ut som att jag bara är 20 veckor gravid. Liksom, utan nej. Det ser ut som att jag är typ 30 veckor. Det är som så skillnad det var ungefär.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Började du längta efter förlossningen då? När det var så varmt och det var tungt?
Ja, men alltså efter ett tag så vande man sig vid att det kommer bebisar och nu är vi väldigt nyfikna på vad det är för små individer och som vi ska få träffa liksom. Så att jo, men det var kul.
Kan du inte berätta om när de föddes?
Jo, men vi kommer dit till förlossningen. Vi får en tid. Vi får veta att vi är först. Därför att de behöver liksom, ja, trillingfödlar brukar ta först på dagen så här, över alla. Lite att ta på en dag just för att de ska, ja, men man ska hinna hålla koll på barnen och allt det där. Så att vi fick faktiskt vänta för de tog något akutsnitt före.
Mm.
Och så är det ju. Det är ingen konstigt med det. Men jag fick komma in på rummet och klä på mig sjukhuskläder. Och så, ja, men så var det mössa och grejer. Kvällen innan hade jag duschat i såna här bakteriedödande medel och allting. Och det var ju fruktansvärt för håret. Det var ju sjukt torrt. Så att jag låg och tänkte på det. Men ja, nej, men jag rullades in och liksom, så man kommer ju dit på en säng och sen så lyfter de över den på operationsbordet och då ligger man där liksom med armarna utåt som Jesus på korset liksom. Det är verkligen på det sättet. Och så ligger jag där och de börjar sätta upp allting, skynke för magen. Och det är faktiskt som det är på tv, man ser att de liksom, det här är skynke för magen som man inte ska se in i sig själv tydligen. Och sen så, men min man, han fick också klä på sig så att han liksom inte skulle ha bakterier och grejer runt sig. Och sen så någon mössa. Så han satt ju upp liksom på min, vad blir det? Min vänstra sida blir det. Och det var också därifrån alla kom och hälsade. Mm. Och jag hälsade nog på, ja men det känns som varenda jäkla läkare och sjuksköterska på hela sjukhuset. Det var...
Hur många var det inblandade i den förlossning?
Det var mellan 16 pers i... 16 personer i operationssalen.
Aha.
Men det är ju liksom ett läkarteam för mig som ska göra operationen och narkosläkare för mig och sjuksköterska för mig och liksom ska se till att jag har det bra. Någon som kollar alla värden och sådär. Och sen så är det ju ett team per barn. Det är ju en barnläkare, en neoläkare, en barnsköterska, sjuksköterska, ja, alla möjliga för varje barn liksom. Så att det var väldigt mycket folk där inne.
Kände du av att det var så mycket folk där?
Alltså jag hörde att det var mycket folk. För jag såg ju inte allihopa. Men jo, jag märkte att det var mycket. För sen, det de hade gjort var att de har ett rum som, hade ett rum som låg in till operationssalen. Där de hade satt upp en station för varje barn. Så då såg man ju alla tre ligga där. Och sen så liksom, vilka som skulle jobba vart och sådär.
Fortsätt berätta om när,
ja,
när
de fattade. Och så sätter de... bedövningen som är en form av epidural och den ska bara bedöva liksom lite, ja, men upp mot, ja, men lite ovanför under bröstkorgen liksom. Nej, men den tog ju långt ovanför bröstkorgen så den liksom började klättra upp mot axlarna så jag liksom kände ju hela min kropp var ju bara helt lealös och de bara oj då, det här tog ju väldigt bra. Och det är en så surrealistisk känsla att se sina ben fara runt där man kan liksom när de flyttar på den för att göra klart liksom förlossningen eller för snittet. Och du har liksom ingen kontroll på det. Du ser att benen flyttar på sig, men du har liksom inte, det är inte du som flyttar på dem.
Nej.
Och jag börjar känna så här, jag kan inte andas. För att bedövning börjar liksom ta. Ja. Så jag säger, men jag kan inte andas. Och då sa narkosläsaren, jo, du kan andas. Det känns bara som att du inte kan det. Så jag bara, ja, men det underlättar ju, tack. Så jag låg där och tyckte att det var lite jobbigt att inte kunna andas.
Men vilken konstig känsla.
Ja, men det var jättekonstigt att sen känna. Alltså man kände, jag kände inte när de la snittet överhuvudtaget. Jag kände inte ett dugg. Men däremot kände jag när de började plocka ut barnen. Jag kände när de, först så tog de ju nummer ett, Samir. Plockade ut honom, för han låg längst ner. Och så jag kände liksom hur de bufflade och skufflade liksom inuti magen.
Mm.
Och sådär. Och sen så hörde man ju när barnen kom ut hur de gallskrek liksom.
Hur reagerade du när?
Ja, men jag grät ju. Självklart grät jag. Och jag tror att min make tyckte att det var jäkligt häftigt. För de plockade upp dem och sen så får de titta, får man se dem om man för skinken liksom.
Ja.
När alla barnen var ute så plockade de ut moderkakorna och lägger upp dem. Sådär, för att titta på dem så att alla är hela. Och sen så skrapar de ur för att liksom det inte ska finnas något kvar i. Och jag tror att i och med att barnen började komma ut i magen så fick min man gå och göra det han skulle göra. Liksom, hjälpa till med dem. Och
men hur kändes det? Såhär, det plockas ut ett barn och sen plockas ut ett barn till. Okay, alltså det är såhär...
Alltså ja. Nej, men jag visste ju att det skulle komma tre men det är ändå så här, ja men plopp, 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 plopp. Och så... Där är de liksom.
Men alla skrek och alla mådde bra.
Alla skrek. Det var bara nummer tre, Zane, som hade legat längst upp mot min bröstkorg. Som behövde CPAP, andningshjälp. Men annars så gjorde de allting själv. Mm. Liksom. Så de fick följa med på neonatalen en stund.
Ja.
Så han låg hos pappa en stund och så fick han mata. Medan jag var på liksom... uppvaket i princip och så att jag skulle kunna röra mig igen. Så de sydde igen mig och så skickade de dit mig.
Kommer du ihåg när du fick träffa dem igen första gången?
Ja.
På riktigt.
Jag kommer ihåg att jag får komma upp på rummet och då ligger de i liksom de har en sån här plastkorgar för alla, för spädbarnen.
Mm.
Eller för ett barn och då ligger de två i en och så en i ett eget sånt. Senare så skaffar de fram en stor jäkla typ korgvagn som vi kunde skjutsa alla tre på. Sådär, så de hade buffat upp med handdukar och madrasser och lite täcken och sådär så att det skulle bli ombonat och så. För de var mycket mindre än vanliga barn, eller vanligt än en engångsbebis liksom.
Men då fick du se alla tre bredvid varandra.
Mm.
Hur kändes det?
Det var väldigt häftigt faktiskt. Att bara, herregud, det är tre bebisar här. Och alla är mina. Jesus. Ja, helt sanslöst att se dem. Och just det här att Samir, han var så mycket mindre än de andra. De vägde, Samir vägde under 2 kilo. Han var 1900 gram ungefär. Och Zain och Elisa vägde mellan 2 och 3 och 2 och 4. Ja, någonstans där. Så det var ändå okej vikter, ändå bra vikter. Men de var otroligt små. Zain såg inte ut som en liten bebis alls. Han såg ut som en fågelunge, verkligen. Mm. Det var så otroligt liten.
Ja, de är pyttesmå. Mm. Men vart ni förberedda på att ni skulle få bo på nio ett tag?
Vi fick bo på Danderyds sjukhus, har en avdelning 17 för kejsarsnitt där. Mm. En avdelning, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där fick vi bo. Och vi var ju förberedda på att vi skulle få stanna på sjukhuset ett tag. För i alla fall tills de kunde se att barnen liksom gick upp i vikt och att de kunde hålla värmen. Så att det var ju det som vi började jobba på, liksom att få upp vikten och sådär. Så att och därefter var det ju ganska normalt liksom, som det är efter en förlossning. Liksom. De förväntade sig att jag ska upp och gå. Jag har blivit opererad, jag ska upp och gå samma dag i princip, samma kväll. Jag ska gå på toaletten och jag ska äta. Jag ska kunna förflytta mig själv. Och sen så är det att man får igång liksom amning och liksom mjölk och hela baletten. Sådär, så det var ju börja pumpa. Det var ju det liksom.
Men hur mådde du då? Hade du ont i snittet?
Ja, jag hade jätteont. Jag hade jätteont och det var jobbigt. Och jag hade en kateter som var i vägen och som skavde. Och det var bara obekvämt liksom. Mm. Och sen trött liksom. Väldigt, väldigt trött.
Så. Det här första dagen då, när ni var på rummet.
Mm.
Du hade ont.
Ja.
Men hur gick kontrollen annars? Kunde du upp och gå? Hur gick det för dig?
Jag kom inte upp den kvällen för att upp och gå alls. Jag kommer ihåg att kontrollerna med blodtryck och alla liksom puls och sådana grejer, allt såg bra ut. Det var inga problem med någonting liksom. De höll koll på det. Höll koll på hur mycket jag blödde och liksom såna här saker som de annars gör efter en förlossning liksom. Att kroppen gör det den ska göra liksom. Och bebisarna verkade må bra och de fick mat och liksom och sådär. Och det kom folk och hälsade på.
Men du blödde ganska mycket.
Mm. Vi fick hålla koll på, de väger ju liksom, väger bindan när de kommer in och kollar och gör kontrollen, och så väger de bindan för att se hur mycket man blöder. Och de tittar efter hur blodet ser ut och sådär. Och man kan ju själv känna liksom när det rinner ut och rinner till. Och jag kunde känna liksom ibland att nu kom det ganska mycket liksom. De sa till att hör av dig om du känner att det kommer mycket liksom och så. Så det gjorde vi ju några gånger. Tittar de och nej, men det är ingen fara och det ser bra ut och sådär. Det var ju inga problem, allt normalt liksom.
Så allt såg bra ut?
Ja, men allt såg ju bra ut liksom. Och när de klämde så kunde jag känna liksom hur det rann ur mig också. Så att det liksom kändes att de hade koll liksom. Sen så mot kvällen där så kände jag hur det rann till ordentligt. Och jag kallade på sjuksköterskan som vi kollade och som kallade på läkare som går dit. Och han tittade och sa att nej, men det är ingen fara. Allt ser bra ut. Jag tror att han gick. Det gick kanske en halvtimme. Och sen kände jag hur det bara liksom rann igen hur mycket som helst. Och så sa jag, och så kallade de på sjuksköterskan igen. Och då kom hon in och kände och klämde så här på magen. Och då ta en tag och hon bara, för då tittar hon också i mig och ser hur det ser ut och så klämmer hon och jag känner, alltså jag kommer ihåg att jag ligger ner på sängen och jag tittar ner och jag ser hur det bara kommer en skjuts av blod, koagulerat blod, och då är det en stor koagulationsklump som liksom har fastnat och bara skjuter ut hur mycket blod som helst, så att jag tror de sa det att det var liksom typ en liter bara där.
Herregud. Så det var bara, du rädd?
Ja, men alltså jag tror inte jag riktigt hann fatta om det var, alltså vad det var och om det var farligt liksom för alla, men allt är normalt liksom. Och då kallade de på läkaren igen. Därifrån gick det jäkligt snabbt med allting. Han kollade och konstaterade att nu behöver vi ner på operationen igen. Vi behöver gå in och titta liksom vad det är som har hänt. Hur det ser ut liksom. För att jag hade förlorat alldeles för mycket blod.
Hur mådde du?
Alltså där på sängen, jag var väldigt groggy, ganska borta. Lite illamående, väldigt blek. Mamma sa det att hon innan, det var någon timme innan när hon pratade med mig på FaceTime. Och hon hade sagt att hon tyckte att jag såg väldigt blek ut liksom. Och jag vet att jag har tagit ett kort. Eller hon skickade ett kort till mig som hon har tagit på mig just då. Och där jag ser att jag såg ut som ett spöke liksom. Det är sjuksköterska som kliver upp på min mage och verkligen applicerar totalt tryck på magen för att jag liksom inte ska blöda mer. Jag vet inte vilken, om det är någon, kan det vara någon pulsåder eller någon ven som de behövde täppa till i magen i alla fall. Så att de gör det här samtidigt som de liksom försöker ta reda på allt blod och sådär. Och min man hade då, när det var så mycket folk som kom in, när de skulle undersöka mig första gången, så då hade han tagit med sig barnen ut för att det skulle bli lättare. Och han kommer ihåg att han står utanför i korridoren till vårt rum och hör hur de bara slår på larmet i rummet, och det kommer sjuksköterskor och läkare springande från alla möjliga håll och kanter. Och han bara, vad är det som händer?
Ja.
Vad är det som händer liksom? Och det var då han insåg att det var mig det gällde liksom. Och där står han med tre små bebisar liksom.
Vad hände med han? Var det någon som kom och berätta?
Jo, han kom in på rummet och liksom förstod ju att det handlade om en stor blödning liksom. Han fick lämna barnen till personalen och sen så följde han med mig liksom ner till operationen.
Kommer du ihåg när du åkte ner på operationen? Var du medvetande om vad som hände?
Ja, jag var medveten om vad som hände, ish. Jag var väldigt snurrig borta. Jag sluddrade personalen efterhand och sa att du pratade liksom om något annat liksom.
Ja.
Jag kommer ihåg att min man, han går med mig på ena sidan och sen så har jag en sköterska som liksom håller tryck. Och vid ett hörn där de ska liksom vända sängen så hinner hon inte med. Utan hon bara stanna. Och då kliver hon upp och åker med på sängen liksom.
Ja, så sätter sig uppe på dig?
Ja, det är en manlig läkare som sätter sig ovanpå mig och liksom trycker.
Aha.
Med all sin kraft i magen.
Och så kom ni ner på operation?
Mm. Vi kom ner till operationen. Och först kör de in oss i en sal. Och sen så vänder de oss och kör de in oss i en annan sal. För tydligen så var den för dåligt utrustad för vad de behövde göra.
Hur var stämningen? Kände du att det var stressigt? Bråttom?
Jo, men ja, jag kände väl av att det var bråttom. Jag kände väl av att det här är på allvar. Och jag började känna av att, oj då, det här var inte riktigt som vi hade tänkt oss. Jag hade förstått att jag förlorade väldigt mycket blod och att jag hade så fruktansvärt ont. Jag blev väldigt läskigt. Jag var väldigt rädd. Var jag.
Vad är sista minnena du har innan du sövs?
De frågar mig alltså hur många gånger som helst vad jag är allergisk mot. Och jag tänkte, men vad har det för relevans för någonting? Liksom. Jag kommer ihåg att jag svarar kontrastvätska och sen så svarar jag äpplen och jag svarar mandlar och sen så typ persikor. Alltså, och jag liksom säger inte rätt någon gång i princip, jag typ lägger till varenda gång och jag har liksom inte någon aning vad jag säger egentligen. Jag kommer ihåg att jag tappar medvetandet ett tag, vaknar upp och bara, vad händer? Vad gör ni liksom? Någon förklarar för mig vad som händer, men jag kan inte liksom fokusera på rösten överhuvudtaget. Och jag ser liksom färger och prismor och massa liksom, ja, rätt psykotiskt liksom. Jag kommer ihåg att jag får nog morfin mot smärtan, men ja, jag tror jag kräkts liksom av illamåendet och liksom bara, det var väldigt turbulent i mig över vad som hände. Och det var ju då jag förstod att herregud, jag kan dö här. Det är det som håller på att hända liksom. Jag kan dö här. Det här är på riktigt liksom. Mm. Och det var då jag... Oj, förlåt. Och be min man. Ringa min mamma. Att säga att jag älskar dig. Ringa mamma. Och jag insåg att... jag kanske inte får vara med Sahir. Och jag insåg att jag kommer kanske inte få uppleva... mina nya bebisar. I deras liv. Och jag kommer ihåg att de sätter masken över mitt ansikte
Och jag hinner tänka att vakna inte nu, då dör jag. Men det gjorde jag ju inte. Uppenbarligen för jag sitter ju här.
Nej. Kommer du ihåg när du vaknade?
Ja. Jag kommer ihåg att jag vaknar och bara... Helt otroligt, jag är kvar liksom. Jag är kvar, jag klarar det. Men hur... På vilket sätt är jag vaken? Är jag vaken för att de har liksom tagit mig tillbaka så att jag ska få se farväl? Eller är jag vaken för att jag... Ja, men de liksom har väckt mig för att det, liksom, det är lugnt och de är färdiga. Helt galen känsla att inte riktigt veta vart man är någonstans. Men det var på uppvaket. Det första jag frågar efter, det är min man liksom, vart är han någonstans? Och han får komma ner. Och vi gråter tillsammans. Och, men bara så otroligt tacksamma. Och han berättar att ja, men trillingarna mår bra, de har gjort det här. Barnläkaren har varit där och jag hinner tänka, fasken jag missade det där. Jag hade velat vara där när barnläkaren var där. Och liksom kollade till dem och berättade om en massa saker som jag fick till mig sen. Så jag liksom, ja men ändå hinner liksom registrera det sen. Nej men så, det som hade hänt i min kropp var det att vanligtvis så när man föder ett barn så har man en moderkaka i livmodern som sätter sig på väggen liksom. Kroppen hanterar den blödningen som blir av det såret när den lossnar genom att dra ihop sig. Och det ska den göra på ganska snabbt på en gång liksom. Jag hade haft 3 moderkakor, vilket innebar 3 sår i livmodern. Plus att min livmoder var otroligt uttömd och den orkade helt enkelt inte dra ihop sig. Den orkade inte göra det den skulle göra. Så det de fick göra var att de fick gå in och ta reda på vad det var. Vart det blödde någonstans ifrån. Och sen så hade de in en ballong som de fyllde med vatten. Samtidigt som de körde på en massa oxytocin i min kropp. Så att livmodern skulle dra ihop sig och applicera tryck utifrån. Samtidigt som ballongen fylld med vatten skulle hålla trycket inifrån. För att liksom blödningen skulle få chans att liksom stoppa upp och att livmodern skulle få chans att liksom dra ihop sig. Men så efterhand så tömde de den här ballongen på vatten och liksom för att se om livmodern hängde med, och det gjorde den ju.
Men efter allt det här gick det bra sen för dig och med barnen, och hur mådde ni resten av tiden? På sjukhuset?
Resten av tiden mådde vi faktiskt väldigt bra. Vi möts tillsammans och vi fick mat av våra barn. Och vi fick, de liksom kollade hur de såg ut i kroppen och sådär. Och en av sönerna, nummer 1, Samir, då, som har legat längst ner. Han har något som heter torticollis, vilket innebär att man har för kort axel och liksom halsmuskel på ena sidan. Så han är mycket starkare på den sidan, så han är lite sned. Så vi fick instruktioner om hur vi skulle träna bort det och sådär. Och att de skulle remittera till sjukgymnast och massa sådana där grejer som vi behövde göra liksom. Och sen så frågade de ifall vi ville ha en samtalskontakt utifrån vad som hade hänt. Och vi sa att ja, men det vill vi. Så vi fick det. Inte där och då, just då. Men på sjukhuset så, ja men alla sjuksköterskor var helt fantastiska. Läkarna var också helt otroliga.
Var de lik varandra?
De är inte enäggstvillingslik. Så, eller treäggs. De är treäggs.
De är treäggs barn.
Ja, det är 3 bebisar liksom. Ja. Jag brukar säga att jag är ett kinderägg. Liksom. Men de har syskonkänning. De är väldigt lika varandra och de är väldigt lika storebror.
Ja, de är det?
Ja.
Ja.
Så det, även om det är olika kön på dem. Så vi brukar säga det att vi har 4 versioner av oss själva.
Det är så häftigt.
Ja, det är ganska häftigt när man tänker på det. Liksom. Ja. För man undrar ju alltid, men hur skulle ett barn med oss 2 se ut? Liksom? Ja.
Kan du berätta om första mötet med storebror?
Gud, det var helt otroligt. För då hade han varit hos mormor och morfar. Jag vet att under allt tumult med mig på operation och sådär, när mamma och pappa kom dit, så hade han fått se dem genom glaset på avdelningen. Och han hade varit så glad. De har filmat det. Och han var jätteglad över det. Och liksom, åh, titta där i bebisarna och sådär. Men första mötet när han kom in i rummet, det var ju liksom, alltså vad är det här? Det är en jätte som kliver in i det här rummet. Det här är inte våran lilla liksom 3,5-åring.
som vi tänkte han är liten, utan det här var en stor pojke som kom in. Det var helt galet vad stor han var. Så vi hade inte träffats på ett par dagar. Och han hade liksom börjat fråga vad mamma och pappa var. Och tyckte det var ganska jobbigt att vara ifrån oss. Och, så där. Och väntade på bebisarna. Men vi har en bild där han sitter med Samir i knät och matar. Liksom. Och det var så mycket kärlek. Liksom. Så det var jättekul.
Hur har det gått sen när ni kom hem? Har det gått bra med... Om man tänker på... Sahir.
Ja, alltså han är den bästa storebror. Han är ju som barn är, har lite svårt att reglera sig hur hårdhänd han ska vara och vad han får och inte får göra med sina syskon. Men man får ju vara där och liksom passa upp och liksom hålla koll så att allt går rätt till. Men han är jättesnäll och otroligt duktig och verkligen älskar sina syskon.
Mm. Men hur var det att komma hem då med tre storebror och tre små bebisar och liksom hitta rutiner? Nya rutiner på allt det.
Ja, men alltså, det var ju helt sanslöst. För då var det så här att men när jag kom hem med Sahir, då var det så här, men nu ska jag sätta honom och amma för att han förmodligen är hungrig. Så det var ju liksom ganska straightforward, tyckte jag. Och så när vi kom hem, då inser jag att, jäklar, jag har ingen aning om hur jag ska ge de här ungarna mat. För vi hade haft färdig ersättning och jag hade pumpat och jag hade liksom inget färdigpumpat när vi kom hem. Jättedålig planering. Men... jag kommer ihåg det att jag liksom, men hur ska jag göra det här nu då? För att jag har liksom inget vatten eller jag har liksom inget pulver eller liksom så här färdigt så. Utan jag tror vi hade färdigt med oss från sjukhuset, så du fick bli det liksom första måltiden. Och sen så satte vi ihop våran babybräsa som är en liksom en lifesaver. Den trycker på en knapp och allting blir bara packat och klart i den mängd av vatten och pulver som man ska ha. När det kommer till ersättning. Liksom. Så att, då satte vi ihop den så att den var liksom färdig. Men jag kommer ihåg det att jag hade nog typ 10 minuters baby blues i köket.
Ja.
för Sishan skulle åka iväg och göra någonting. Han skulle hämta något, tror jag. 10 minuters baby blues i köket. Och sen var jag färdig med det. Liksom.
Det var det hur du hann.
Nej, men det var ungefär det jag hann. Jag bara satte mig ner på golvet och bara grät. Hur fan ska jag göra det här då? Det här kommer inte gå. Det var liksom verkligen total panik i hjärnan. Men sen insåg jag att ja, men vänta, vi gör så här. Och sen så du vet ju hur det här går till. Liksom. Det är bara fler barn.
Vad häftigt.
Ja.
Men kom ni in snabbt i det nya livet?
Ja, för att vi gjorde det på samma sätt som vi hade gjort på sjukhuset. Men vi såg till att en sov med våran son i sovrummet och sen så hängde i vardagsrummet. Att det var där vi var liksom, med bebisarna. För när de vaknade så skulle de ju väcka Sahir och sådär. Och att en av oss behöver sova. Så vi växlade lite olika rutiner med att vi var båda två vakna. Eller den ena väckte den andra när det behövdes. Eller så... var det liksom att men du tar de här timmarna och är vaken och så får du gå och sova och så tar jag de här timmarna så här.
Mm.
Så att vi testade lite olika för att se vad som funkade för oss hemma och så där.
Hittade ni något som funkar bra?
Nej, inte något som vi har hållit på hela tiden, utan vi har väl mest anpassat oss utifrån vad våra egna behov är när det kommer liksom sömnmässigt.
Mm.
Så där. Men jag tror att det vanligaste har nog varit att en av oss sover och sen så den andra får ta hand om dem. Så att vi växlar.
Hur rent praktiskt är med Försäkringskassan och så?
Mm.
Man får väl lite extra dagar i början i alla fall?
Ja, vi har... Hur många dagar är det? 860 dagar, tror jag, kanske. Det är i alla fall ungefär ett set dagar per barn. Liksom. Ja. Det man vanligtvis får för en unge får vi för tre barn. Liksom. Så det var tur i oturen. Sådär.
Får man någon annan hjälp på något sätt? Jag tänker, för det är ju mycket jobb.
Ja, det är jättemycket jobb. Det är liksom det är trippelt jobb. Det är ibland 12 gånger jobbet. Liksom.
Ja.
Nej. Det kommer ingenting automatiskt alls. Nej. Utan det får man ansöka om hos socialtjänsten. Om man vill ha någonting.
Och har ni gjort det?
Vi gjorde det. I Sundbyberg gjorde vi det. Mm. Vi ansökte om... Alltså vi visste inte riktigt vad vi ville ha, men vi ansökte om utifrån att vi behövde hjälp med att etablera rutiner och liksom säkra att vår son fick det han behövde. För vi kunde ju på en gång se att han tyckte det var väldigt jobbigt att mamma och pappa inte kunde ge honom den tiden han behövde. Och att rutinerna som vi liksom brukade ha var svåra att få till. Liksom.
Mm.
Med att få till middag eller lägga honom i tid. Eller vem ska gå med honom till förskolan. Och att det här, hela det här grejen med att all uppmärksamhet som han fick innan. Den ska han dela med tre andra. Som just nu behöver all den uppmärksamheten. Så att han kunde liksom inte få den tiden. Det var väldigt jobbigt för honom.
Mm.
Att det vart så. Så vi ansökte av den anledningen. Och det tog 4 månader. Det var en sån utredning tar. Och vi fick hjälp. En vecka innan vi skulle flytta hit.
Nej!
Ja. Så att vi hade i en vecka hade vi en nanny 8 timmar om dagen.
Gjorde det skillnad den veckan?
Ja, det gjorde det verkligen. Och fram till dess så har vi haft vänner, familj och släktingar som har kommit och burit bebis, matat. De har kommit med matlådor, lagat middagar, hängt, pratat, hämtat saker, gjort grejer, flyttat, alla möjliga grejer.
Mm.
Och det är ju typ standard hemma hos oss, att kommer du hem till oss då får du hålla i en bebis. Liksom. Mm. Det var så det var från början, att räkna med att du får hålla i en bebis. Därför att vi kunde snabbt se att vi räckte inte till som föräldrar närhetsmässigt överhuvudtaget. Det kommer ganska gratis när man liksom ammar. Men jag pumpade nog 4 veckor efter att vi kom hem från förlossningen. Men sen sa jag att jag får inte sova liksom. Så att jag la ner det. Och så fick det vara. Så näringsmässigt så räckte vi inte till. Det märkte vi. Så att då var det mer så här att men kan du komma hit och sitta med en bebis liksom? Kan du komma hit och hålla i? Sådär.
Tyckte ni det var mysigt att ha så mycket människor omkring er? Eller?
Alltså man känner ju alltid att det här är mitt ansvar. Det här ska jag klara av själv. Och sen i slutändan när människorna går hem så står du fortfarande där med allt jobbet. Mm. Även om du blir avlastad en stund. Men det gör otrolig skillnad att ha extra personer hemma som kan plocka upp och som kan mata, som kan finnas där, som kan kanske ge Sahir lite extra uppmärksamhet när vi inte klarar av det. Som kan göra massa saker som man behöver göra. Liksom, bara med typ komma hem och dra en svepa med dammsugan eller liksom trycka in en massa matlådor i kylen.
Mm.
Det gör så, minsta lilla sak gör så otrolig skillnad.
Var det svårt för er att hålla koll på? Det var mycket med tvillingar. Att så här, gud, vem matade jag sist? Och vem åt då? Och vem har bajsat och vem har inte bajsat? Alltså, hade ni någon system för hur ni kom ihåg allting?
Alltså, vi började på det. För att de ska ju ha typ järn och vitaminer och alla möjliga grejer.
Mm.
Men vi höll mest koll på det i huvudet liksom. Vissa saker föll bort och sen så återupptog vi det och så, men vad kom mat och liksom blöjbyten och alla de där grejerna, det var mest så här, okej, du är kinkig, du vill inte ha mat, då kollar vi blöjan, okej, du är porr, är du för varm, är du för kall, så liksom man gjorde hela checklistan på varje barn när man inte riktigt visste varför de fortfarande var ledsna när man hade gjort allting och sen men då är det förmodligen närhet liksom, och då fick de det och sådär, så att det kör vi fortfarande på att barnet har svårt att somna. Ja, men vad är det då? Är det mat? Är det blöja? Är det närhet? Är det värme? Är det kyla? Så då brukar det gå ganska bra att liksom hålla koll på vad man behöver göra. Och så. Det är bra med att ha liksom en sån rutin eller ett sånt tankesätt gör att du lätt kan göra bort det som är bara det praktiska och faktiskt fokusera på själva barnet när man är klar. Liksom.
Mm.
Men också se till att alla får det de behöver.
Och idag är de?
Imorgon är de 9 månader.
9 månader?
Mm-hmm.
Tycker du det har gått snabbt?
Otroligt snabbt. Det är helt otroligt för man tänker bara så här, alltså shit, vi har överlevt det här och Det har gått bra liksom. De lever ungefär så,
ja.
Tänker man ibland. För det är ju verkligen så att nu har de börjat krypa allihopa. Elisa lärde sig för bara 2 dagar sedan. Fram till dess slog hon på magen och sprattade och var skitförbannad medan brorsorna liksom bara susade förbi henne. Men nu är allihopa ute och kryper liksom. Så vi insåg att när Zane började rulla, han rullade ju liksom över hela vardagsrummet och bort. Och vi kunde hitta honom i köket under matbordet och bara men vi behöver köpa en barnhage liksom.
Ja.
Så vi köpte 2 och satte ihop till en stor. Så den brukar vi lägga dem i när vi måste göra någonting, när vi måste liksom hålla koll på vart de är. Annars så brukar de hänga runt i lägenheten liksom. Så kan man stå och hålla på i köket och så kommer Zain in och liksom kryper runt och bara, är det du? Kryper ut därifrån och sådär. Och det låter ju som att vi bara släpper dem fri i lägenheten. Men det är alltid någon av oss som har koll. Man har liksom, man hör dem, man har koll. Vad gör ni för någonting? Och sådär.
Mm. Om du ser tillbaka på dina egna förväntningar som du hade innan trillingarna kom och hur det har gått. Har det varit svårare eller enklare eller hur skulle du säga att det har varit?
Alltså det är rätt knäppt egentligen, men emellanåt så har det ju varit så här bara, fasken, här var så svårt. Men nu tycker jag att det är ungefär som att ha en unge. Det är mera jobb, men det jobbiga är att du kan inte fokusera på en för länge. Det är det som känns mest, att man kan inte ge för mycket tid till en. Vi brukar lösa det med att jag kanske tar med mig två till mormor och morfar och åker dit. Eller tar med Sahir och en bebis liksom. Så att man får ge dem andra två lite mer uppmärksamhet. Mm. Jag tror att det kommer bli mer viktigt när de blir större. Men det svåraste för oss, det var nog att lösa sovarrangemanget. För alla tre får inte plats i sängen. Och Sahir brukar vilja komma och lägga sig där också. Så att det är liksom, vi får inte plats i vår säng, även om det är en 80-säng. Så att vi har gjort så att vi har två som sover i spjälsäng och så en i sängen fortfarande. Och sen har Sahir sitt eget rum där han sover oftast. Och då har det blivit så att en av oss sover med bebisarna i våra sovrum. Och sen så sover en med Sahir oftast.
Mysigt.
Ja, så behöver man hjälp så får man gå och väcka liksom, den andra.
Är det mycket på nätterna fortfarande?
Ja, de vaknar minst en gång. Är det ett utvecklingssprång så vaknar de flera gånger. Vissa gånger är de pigga och bara, hallå, nu ska jag ha party. Och då är de vakna. Risken finns att någon av dem väcker varandra, så de har två som är igång. Så att det kan vara väldigt mycket vissa nätter, medan andra nätter så bara sover de rakt igenom om man tänker på vad är det som händer liksom.
Finns det någonting som du önskar, om du kunde säga något till dig själv innan du fick tillgång, finns det något du önskar att du visste om?
Ja, att det blir bättre, att det kommer bli jävligt kul faktiskt, att det kommer bli, ni kommer ha kul och de kommer växa så jäkla fort så att du tänker bara, herregud, det här hade du kunnat tänka dig ändå liksom.
Veckans tips. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips.
Ja.
Har du något tips som du vill dela med dig av till alla som lyssnar?
Jag skulle säga att det är okej att inte tycka att det är skitkul att vara morsa. För det kan jag uppleva ibland, att man ska vara så jäkla glad över vår mamma. Man ska vara tacksam. Att det ska vara så självklart att vi ska vara gravida, vi ska föda barn och det ska vara liksom rosor. Men det är inte det. Mm. Och att det är okej att känna det. Och det, oavsett hur gamla barnen är, så är det okej att känna att nej, men det är fan inte kul idag. Och jag vill tipsa om babybrösen.
Ja.
Alltså, lifesaver. Helt otrolig.
Det är liksom en ersättningsmaskin.
Ja, det är en ersättning/vällingmaskin. Så att beroende på vilket märke på ersättningen du har så ställer man in så här att ja, men vi använder HIP, kommer upp i typ 2. Och då ska man ställa in en viss siffra när man sätter ihop den här satsen. Och sen så häller man i vatten som man har kokat innan. Och då blandar den ihop färdigt liksom, utifrån den mängd man väljer. Ja, men vi ska blanda ihop 180 ml och då bara kommer ut färdig ersättning liksom.
Fantastiskt ju.
Ja, den är helt sanslöst bra.
Mitt tips blir såpbubblor till alla.
Ja.
För att det är något som går hem. Alltså både Leia och Mattis blir ju 4 nu. Och så är Unni som är 1,5 snart.
Ja.
Men alltså det är ju så roligt för att Leia och Mattis har ju lärt sig blåsa såpbubblor.
Ja.
Och Unni springer efter, eller kryper efter de här bubblorna. Så att ge dem lite såpbubblor så klarar de sig själva ett tag.
Ja, men det är ju jättebra tips ju.
Ja.
Det kan jag göra.
Och om de spiller så fettar man golven typ.
Ja, men såpa. Ja, men eller hur? Ja, men det är ju jättebra.
Så såpbubblor är mitt tips den här veckan.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket själv.
Om det är någon som vill ha kontakt med dig, vart kan man hitta dig och din familj då?
Vi har en blogg som heter theleotriforce.se. Den är inte jätteaktiv för det tar tid att blogga och plugga och vara morsa samtidigt. Så att jag ska uppdatera den, jag lovar, snart. Men jag finns på Facebook och annars så kan man mejla mig på emily.amad@gmail.com.
Jag lägger in allting här nere i länken om ni vill kontakta dig. Nu ska vi ut i snön.
Ja.
Jippie. Ha det så bra.
Tack.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.